Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
En podcast från Aftonbladet.
Hej och välkomna till Kungligt. Jag heter Sara Eriksson.
Och jag heter Jenny Alexandersson.
Den spanska skandaltyngda exkungen Juan Carlos har återvänt till Spanien. I alla fall för ett litet tag. Spanjorerna är inte överlyckliga över hans besök. Och prins Andrew, en annan skandaltyngd kunglighet, han har hittat en strategi för att försöka komma in i värmen igen, eller hur Jenny?
Det är efter de här våldtäktsanklagelserna. Och nu försöker ju resten av familjen att dämpa hans iver att kliva ut på den offentliga arenan igen. Och så kommer vi att reda ut ifall kungen har uttalat sig politiskt i tv. Fullsmockat avsnitt, Sara.
Spännande. Jag tycker att vi börjar i Spanien, för där har ju som sagt ex-kung av Spanien, Juan Carlos, återvänt. Och den uppgiften kom till en början från nyhetsbyrån AP. Sedan 2 år tillbaka har ju Juan Carlos bott i Abu Dhabi.
Han abdikerade ju 2014 efter en lång rad med skandaler som kom upp i ljuset. Bland annat att han åkte på elefantjakt med sin älskarinna mitt under brinnande ekonomisk kris i Spanien. Men också för det här att han tog emot, det var ju nästan 1 miljard kronor i muta från saudiska kungahuset. Och det var ju efter att spanska företag fick bygga den här snabbjärnvägen mellan Mecca och Medina. Det är inte fy skam. 600 miljoner av dem gick ju till hans älskarinna, har vi också pratat om förra veckan.
De där pengarna spreds ut lite här och var, och när det uppdagades så följde ju inte så gott hos spanska folket, kan man ju säga.
Nej, verkligen inte. Han är ju ganska gammal nu, Juan Carlos. Han är ju 84 år. Och så har han ju sin familj kvar i Spanien. Så det är kanske inte så konstigt att han längtar hem, att han vill hem.
Nej, men det har ju varit väldigt många olika omgångar av spekulationer så här, ifall att han ska återvända. Jag vet att vi pratade, det var nog ett år sedan nu, om att man såg att något gammalt hus som tillhör kungafamiljen började rustas upp. Man
i Portugal?
Då, ja. Man trodde då att är det dit han ska återvända? Ja. Det har varit mycket så här spekulationer kring när det kommer hända. Och han är också så här, inför jul och så där, uttryckt att han längtar tillbaka till Spanien. Mm. Men det har behövt ta lite tid innan han ändå tagit steget att göra det.
Verkligen. Och han gick ju i exil då och flyttade till Abu Dhabi just för att han då ville skydda sin son Felipe som tog över som kung. Och att han ville skydda monarkin. För det var ju helt uppenbart för en hel värld att den här enorma kritiken och den här enorma, de här protesterna som var mot Juan Carlos och spanska monarkin, den blev för mycket för dem.
Ja, men folket var ju inte längre intresserade av att ha kvar en monarki efter de här skandalerna. Nej. Den var ju otroligt ifrågasatt.
Så ingen som vill ha en korrupt kungafamilj.
Nej, så att där har ju sonen Felipe fått gjort ett väldigt stort jobb för att liksom rädda monarkin och städa upp efter sin pappa och alla de här skandalerna som verkligen svärtade ner kungahuset. Mm.
Men nu har ju schweiziska och spanska åklagare då lagt ner utredningarna om korruption mot ex-kung Juan Carlos. Och det kanske är därför som man känner att men nu kan jag åka hem. För att det var så att förra helgen så reste han till, jag vet inte om jag kan uttala den här orten, kan det vara Sanxenxo?
Så glad att du tog den.
Ja, men alla spansktalande människor, skriv och rätta mig. I alla fall, Sanxenxo i nordvästra Spanien. För där hölls det segeltävlingar förra helgen. Och hans barnbarn Pablo Undangarin var med. Och jag tror även att kungen hade en av sina tävlingsjåtar med också. Hur som helst, Royal Central rapporterade att det samlades grupper med människor som faktiskt hurrade och välkomnade honom. Och de hade stått då vid den här segelklubben och det var väl, jag kan tänka mig att det var folk som, ja, men som verkligen uppskattade hans närvaro där. Men det fanns ju även många då som protesterade mot kungen. Och då handlar ju det främst om de här anklagelserna då om korruption.
Ja, det var ju runt 300 människor som deltog i den här demonstrationen då vid palatset i Madrid mot kungen. Och lite andra så här mindre lokala protester noterades runt om i landet. Så att vissa tog emot kungen med jubel och hejarop och andra protesterade. Mm. Det var lite blandat.
Man kan väl säga att det var väntat.
Ja, men det, jag kan inte tänka mig att varken kungen själv eller kungahuset i stort hade räknat med någonting annat än att reaktionerna skulle hagla in när kungen då gjorde comeback i hemlandet med tanke på allting som har hänt. Mm. Och hur många år det har tagit att liksom ändå städa upp det här.
Ja, och samtidigt är det en sorglig historia för att kungen var ju så otroligt populär när han blev kung. Han tog ju över efter diktatorn Franco. Och han var ju också en del i att Spanien blev demokratiskt. Och det var ju någon sån här berömd militärkupp där kungen gick in och redde ut det där problemet. Och man såg honom som en folkhjälte.
Han var ju verkligen hyllad.
Ja.
Och mycket älskad.
Men sen gick väl den här makten steg väl honom mot huvudet. Och alla pengar, who knows. Men det slutade illa. Ja, prins Andrew, han är ju också en man fylld av skandaler, omgärdad av skandaler.
Det kan man väl ändå säga. Det har varit det ena och det andra sedan 2019 när hans vänskap med Jeffrey Epstein uppdagades. Sen dess har det, ja, han har inte setts i det kungliga ljuset sedan dess.
Nej men precis. Han blev anklagad för våldtäkt av Virginia Roberts Jeffrey och efter den här rättsprocessen så blev ju prinsen utputtad i kylan av drottningen. Han får inte använda den här titeln då, hans kungliga höghet. Han blev av med alla sina militära hederstitlar och kungliga uppdrag. Men den senaste tiden så har vi sett honom göra då trevande försök att kliva in i värmen igen.
Det blev väldigt tydligt där vid minnesceremonin för prins Philip. När han då såg man ju prins Andrew följa med drottningen in i kyrkan ända längst fram. Och brittiska medier menade ju då att det bara var tänkt att Andrew från början skulle ha sällskapat med drottningen då i bilen från Windsor Castle. Men att han då tog någon form av eget beslut, eller om det var på drottningens initiativ, det vet vi inte. Men att han ledde ju henne ända fram i kyrkan till hennes plats.
Ja. Och nu har det framkommit då i brittisk press att prins Andrew som bor på Royal Lodge i Windsor, han besöker sin mamma varje dag. De bor ju ganska nära varandra. Och enligt The Mirror så säger en källa då med insyn i den här brittiska kungafamiljen, att Andrew han gör allt för att gottgöra den skam han orsakade sin familj genom att vara inblandad i skandalen.
Ja, och den här källan säger även att prins Andrew då vill gottgöra drottningen och att det är därför då som han gör allt han kan för att träffa henne så mycket som möjligt. Men drottningen, hon har ju faktiskt tagit sitt beslut oavsett Andrews trevande försök här. Andrew är ju inte längre någon arbetande kunglighet och han får därför heller inte stå bredvid henne på balkongen på Buckingham Palace när hon nu firar det här tronjubileumet nästa helg. Och det får ju förresten inte Harry och Meghan heller göra.
Nej, det stämmer ju. Bara arbetande kungligheter har man slagit fast. Vilket också är lite konstigt för att det här är ju en officiell tillställning men också semi-officiell. Det har lika mycket med familjen och uppvaktning att göra. Men hur som helst, drottningens beslut. Men det här rapporterade Buckingham Palace i början av maj och en talesperson sa då att det här beslutet fattats efter noggrant övervägande. Och att det då bara är de medlemmar i den kungliga familjen som på drottningens uppdrag utgör officiella arbetsuppgifter som får stå på balkongen.
Men det här tycker jag ska bli lite intressant att se. För om man blickar tillbaka hur det har sett ut vid de tidigare firandena vid Trooping the Colour så är det ju verkligen som du säger, Jenny, det är absolut inte bara arbetande kungligheter.
Nej, som hela familjen.
Utan det är liksom hela familjen och ganska så här avlägsna släktingar också. Balkongen har ju varit verkligen
smockfull.
Så man har tänkt sig hur många får plats på den här balkongen. Så har det sett ut varje år. När man då har tagit det här beslutet att man då petar bort Harry och Meghan och prins Andrew.
Då kanske man måste peta bort fler.
Ja, det är lite det jag tänker. Och i sådana fall det är ganska kommer det helt annorlunda ut i år om man jämför med tidigare år. Så det ska bli intressant. För väljer de ändå då att ta in de här, alltså hela tjocka släkten, så att
periferin
säga,
liksom.
Ja, då kommer det bli ett väldigt ställningstagande ifrån drottningen och Buckingham Palace sida. Och jag ser redan nu rubriker gällande detta om så blir. Så det ska bli väldigt spännande att se hur man fattar beslutet i övrigt där.
Mm. Ja, i nästa vecka får vi se. För det är då det här hejdundrande firandet går av stapeln.
Tänk vad länge man har pratat om det här firandet. Ja. Och liksom,
nu är vi här.
Nu är vi här, en vecka kvar.
Mm. Schemat ser ut så här. Håll i er. På torsdag, den 2 juni nästa vecka, då kan alla njuta av Trooping the Colour. Det är ju en av världens största militärparader. Och vanligtvis då, vid den här officiella födelsedagsparaden, så anländer hela kungafamiljen till Buckingham Palace. Man står på balkongen och vinkar. Och fram till 1987 så var ju drottningen faktiskt själv en del av paraden. Man kunde se henne till häst, till exempel. Men det var pampigt. Ja. Men nu så eskorteras hon ju med familjen då till slottet i häst och vagn. Men det är ändå fascinerande, tycker jag, så här. En av världens största militärparader. 1400 soldater, 200 hästar, 400 musiker. Inte dåligt.
Det är pampigt, och det skjuts ju salut och en flyguppvisning hålls ju i samband med detta. Och det är just då man ser de här klassiska bilderna från Buckingham Palace balkong där då. Kungafamiljen vinkar, och Londons gator är ju fyllda till bredden av människor som vill få en glimt av detta.
Sen har vi fredag, 3 juni. Lite av en mellandag skulle jag vilja säga när man kollar programmet. Mm. Det hålls en festgudstjänst. Det som är härligt för alla britter är väl att de faktiskt får en extra ledig dag. En bank holiday.
Det är bra, för att alla ska kunna maxa det här firandet så måste de vara lediga på fredagen.
Ja, men kanske vilodagen för det som komma skall.
Ja, för på lördagen den 4 juni så är det ju Party at the Palace. Direkt sänd konsert med då världsartister, och det sägs faktiskt att det här blir världens dyraste kungliga fest. Och är det inte just när någon firar 70 år på tronen som man ska slå på den stora trumman?
Jo, verkligen. På scenen kommer vi se artister som Elton John, Queen, Rod Stewart, Alicia Keys och Mika Paris.
Jag är ju så besviken här, Jenny. Du vet Varför? Hur mycket jag har pratat om att jag ändå hade sett framför mig hur barndomsidolerna Spice Girls skulle återförenas och fira drottningen. Men det verkar som att de inte kommer att göra det.
Nej, inte vid det här tillfället i alla fall.
Nej.
På söndag 5 juni då blir det stor stadsfest och jubileumslunch.
Ja, det här låter ju pampigt, och man ska då slå rekord i, vad ska man säga, längsta eller största gatufesten. Det blir en gigantisk parad med teatersällskap, marionettdockor, militärer och kungligheter som då ska spela drottningens 70 år på tronen.
Mm.
Kan vi räkna med en riktig folkfest då? Det känns så.
Ja, men jag tror liksom att lördagen och söndagen, där kommer ju folk om man ur huset och verkligen fira. Ja, men det är, alltså, London är ju också helt ljuvligt i början på juni.
Mm. Och sen också, vi
om det inte ösregnar.
Om det inte ösregnar, det vet man aldrig. Men vi vet ju också att britterna är väldigt duktiga på att uppvakta sina kungligheter. Och jag menar, nu ska 70 år på tronen firas. Nu är det väl liksom all in som gäller där. Och det kommer dukas upp.
Ja, men på tal om att dukas upp, Sara.
Ja, på tal om att dukas upp, verkligen. Det här är ju lite roligt, tycker jag. Vi har ju tidigare berättat om den här tårttävlingen som anordnades då inför drottningens firande. Över 5000 recept skickades in i hopp då om att just deras bakverk eller deras tårta skulle koras till den här officiella desserten i samband med jubileumet. Och nu har den här vinnaren presenterats.
Vem är det då?
Nej, men det var tidigare i veckan som då fem utvalda av alla de här 5000 var med i en lite mindre live-baktävling framför ett team av domare som då bland annat bestod av Mary Berry.
Oh, Mary Berry.
Mary Berry. Vi har ju sett henne flera gånger tillsammans med brittiska kungafamiljen när de har julbakat och så vidare, så hon står ju dem nära. Vinnaren blev en kvinna, Gemma Melwin, som bakat en, man kan säga att en citrontårta i lite olika lager. Och det här blir då drottningens officiella jubileumsbakelse.
Kan vi inte götta sig vad de har kallat den? Ja. Lemon Swiss roll and amaretti trifle beet.
Låter ju pampigt. Eller trifle bara där.
Ja. Oh, vad gott.
Och det är som sagt en väldigt fin tårta i olika lager med någon form av krispig topping. Och om ni vill se hur den här officiella tårtan ser ut så kan ni kolla på Prins Charles och Camillas Instagramkonto Clarence House, där de då har publicerat en bild av vinnaren. Och tanken är ju då att det här, precis som det finns i många så här tidigare, det finns någon speciell kycklingrätt döpt efter drottningen, och det finns någon annan bakelse döpt efter drottning Victoria. Tanken är ju nu att den här ska finnas kvar för alltid och vara just drottning Elisabeths jubileumsbakelse. ett lyft för henne som skickade in tårtan.
Ja, kul för henne.
Väldigt roligt.
Men det finns ett orosmoln på himlen.
Ja.
Nu rapporterar allt fler brittiska medier att drottningen kanske inte kommer vara med på Drooping the Colour på torsdag. Trots att man då har gjort om och modifierat paraden lite grann så att den då ska passa drottningens hälsotillstånd och ork. Men om hon inte kommer, då är det första gången på 70 år som drottningen inte är med vid Drooping the Colour i så fall.
Men hovet har ju tidigare sagt att allt handlar om drottningens hälsa då, med fokus på dagsform. Beroende på då hur hon mår just den dagen så kommer man att ta ett beslut. Hon är ju trots allt 96 år gammal. Hon har ju haft problem med hälsan den senaste tiden och hon har svårt att röra sig. Hon har värk i lederna och ryggen.
Det var lite häftigt att se henne på Chelsea Flower Show. Ja. Då åkte hon ju i den här nya golfbilen Deluxe. De kallar ju den för The Queen Mobile.
Ingen vanlig golfbil.
Nej, det var kylskåp, lädersäten, surfplatta, rubbet. Ja. Men hon såg ut att trivas. Hon slapp ju gå. Hon blev runtkörd på den där.
Det var också bra i med att den här trädgårdsfesten, det är, gångavstånden är ju ganska så långa. Så det var perfekt för drottningen att kunna inta den här nya specialdesignade kungliga golfbilen. Du publicerade ju bilder på den på din Instagram, om man vill se hur den ser ut.
Vill ni kolla på Insta så gå in på Kungligt med Jenny så får ni se The Queen Mobile.
Yes.
Men om det är så att drottningen uteblir så är det istället prins Charles och prinsessan Anne som tar hennes plats. Och trots att prins Andrew har ju haft en lång karriär inom det militära, bland annat som helikopterpilot under Falklandskriget, så kommer inte han synas särskilt mycket under jubileet, det kan vi ju alla förstå. Han har blivit av med 13 av sina militära utmärkelser, men han har tydligen kvar den här titeln viceamiral.
Mm-hmm.
Men det är efter att han anklagades för våldtäkt av Virginia Roberts Jeffrey.
Ja, han är ju fortsatt ute i kylan och inte längre en arbetande kunglighet och får därför heller inte använda hans kungliga höghetstitel. Och han får heller då inte stå med resten av kungafamiljen på balkongen. Men fasiken, man hoppas ju att drottning Elizabeth kan vara med vid Trooping the Colour. Att hon verkligen återhämtar sig. Hon får ju inte missa det här.
Men det här är ju historiskt. Det här är ju någonting som hon och alla vi andra i världen kanske inte får vara med om någon mer gång. Inte under vår livstid i alla fall. Nej. Kanske inte på flera generationer. Utan det här händer ju här och nu. Jag bara hoppas att hon kan vila upp sig ordentligt och ladda för de här dagarna så att hon verkligen orkar med. Det är ändå schysst då, tänker jag, att de lagt in fredagen som lite av en mellandag. Då det inte är så mycket aktiviteter.
Det är inte så mycket den dagen, nej.
Nej.
Och jag tänker att inför prins Philips minnesceremoni rapporterade ju flera medier lite samma tankar där, att man var orolig för att hon eventuellt inte skulle kunna närvara och oroades för hennes hälsa. Men där så dök hon ju upp och vi såg henne ju även för några veckor sedan vid Windsor Horse Show och då såg hon ju ut att vara riktigt på gång.
Ja, men samtidigt hade hon dagen innan ställt in medverkan då på öppnandet av parlamentet. Mm. Så vi håller tummarna.
Vi håller tummarna för att hon kommer att närvara vid Trooping the Colour.
Ja, som en del av det här platinajubileet så visar faktiskt Madame Tussauds, det här vaxdockmuseet, upp 24 olika klänningar som drottningens vaxdocka har burit under 70 år då på tronen. Och sen den första vaxdockan av Elisabeth skapades 1928 så har museet faktiskt arbetat i nära samarbete med Buckingham Palace. Just för att den här dockan ska, och de här klänningarna ska bli så lika drottning Elizabeth som möjligt.
Ja, och det är faktiskt så att under drottningens tid som drottning så har hon också haft så här flera personliga möten med museet, faktiskt hela 7 gånger. Och även drottningens egna designers och sömmerskor har samarbetat med Madame Tussauds just för att få fram de här identiska kopiorna och för att dockan verkligen ska efterlikna Elizabeth. Har du varit där, Jenny?
Nej, det har jag inte.
Nej.
Det får jag skriva upp på listan nästa gång jag är i London.
Men det är ju kul. Alltså, det är ju väldigt likt.
Är de lika?
Det är väldigt roligt att ta foton där inne när man står bredvid alla de här dockorna.
Ja.
De är ju lika. Där har ju liksom, hela kungafamiljen är ju uppradade som på en sammetsscen, kan man säga. Och så det gick han inte gå många dagar från det att Harry och Meghan hade sagt upp sig från kungahuset så flyttades de bort ifrån den här scenen.
Åh, Sara, på tal om Harry och Meghan. Det är ju dags för veckans Harry och Meghan. Ja, vi nåddes ju av nyheten att Harry och Meghan har avslutat sitt samarbete med sin talesperson och presssekreterare Taya Holness. Hon har då jobbat som talesperson för paret sedan mars förra året. Men hon har också varit en del då av det här PR-teamet som omger Harry och Meghan sedan oktober 2020.
Ja, Harry och Meghans PR-team har ju varit väldigt omtalat ända sedan de klev tillbaka från det kungliga rampljuset. De är ju knutna till Sunshine Saks som har väldigt, väldigt många, alltså andra kändisar på sin kundlista. Men de har också kritiserats otroligt mycket för att då låta till exempel Meghan tala ut om kungafamiljen hos Oprah Winfrey och Harry då som har kritiserat sin familj i både poddar och en talkshow.
Mm.
Och det har ju varit väldigt många olika turer kring just hur Sussexarna har hanterat hela det här valet att kliva tillbaka från det kungliga ljuset, och där är det ju många som kritiserar just deras PR-team för att inte ha varit tillräckligt lyhörda och professionella i hur man har valt att göra vissa saker.
Ja, och ingen har ju kommenterat varför Toya Holness har slutat, men däremot så talar man desto mer i brittisk press just nu om prins Harrys memoarer. För bokförlaget Penguin Random House meddelar för en tid sedan att de ska ge ut hans memoarer. Det kommer komma i slutet av 2022. Och det skapar en svallvåg av kritiker, som det ju är samma år som drottning Elisabeth nu firar 70 år på tronen. Och man anser att det är fräckt och elakt av Harry att baktala sin familj nu även i bokform, särskilt ett sånt här jubileumsår.
Ja, men kanske är det därför som förlaget nu backar en aning. De säger till The Times att de inte har något spikat utgivningsdatum för prinsens memoarer. Och de har ju tidigare beskrivit den här boken som väldigt ärlig, intim och modig. Och prins Harry har ju själv kommenterat den här kommande boken. Han sa ju så här bland annat, citat: "Jag skriver den inte som prins, utan som den man jag blivit", slutcitat. Och det sägs ju att Harry jobbar med en så kallad spökskrivare då, som hjälper honom med skrivandet. Men det är klart att Harrys det här uttalandet oroar ju förmodligen kungahuset ganska så mycket. För det känns som den kommer vara väldigt så ärlig.
Och avslöjande kanske.
Avslöjande, och att han vill ge sin bild av den här storyn.
Mm, det kan bli ytterligare en storm. Kära lyssnare, vi ska ta en kort paus, men vi är snart tillbaka.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Ja, vi fortsätter att prata om Harry och Meghan. För igår kväll, vi spelade in den här podden onsdag den 25 maj. Men igår kväll då så kom uppgifter om att Meghans pappa, Thomas Markle, har drabbats av en stroke. Och han blev inlagd på sjukhus i Kalifornien där han vårdas. Han bor ju i Mexiko, men väldigt nära gränsen. Och så fördes han över gränsen då i Tijuana och lades in på sjukhus i USA. Jag undrar verkligen över det. Undrar varför man gör så. Mm. Är det för att han också är amerikansk medborgare på något vis? Eller har någon sjukförsäkring där?
Det finns säkert någon sån försäkringskoppling till USA. Det känns så.
Men hans son då, Thomas Markle Jr., som numera bor nära sin pappa då i Mexiko, finns vid hans sida. Och det gör även Samantha Markle, som flög dit då från sitt hem i Florida.
Och enligt amerikanska medier så sågs han då bli inburen i en ambulans med syrgasmask över ansiktet. Man kunde inte prata då med sjukvårdarna, utan fick skriva ner sina symptom på papper. Så att han var inte...
Han var inte liksom talbar så.
Nej, nej.
Mm.
Men Meghan och hennes pappa har ju inte pratat med varandra på över 2 år. Samtidigt så är ju Thomas Markle inblandad i en rättsprocess med ett medieföretag. Och sägs ju just nu vara under en väldigt pressad situation.
Mm. För 3 dagar sedan så publicerades ett nytt avsnitt av Thomas Markles och Carl Larsens YouTube-kanal som heter Remarkable Friendship. Och tidigare så har de haft ett intro med bilder på den brittiska kungafamiljen. Men den har de nu plockat ner.
Mm.
Och istället så inleder de programmet med att säga: "Det här är bara våra åsikter och inte fakta. Vi är inte ansvariga för det vi säger. Det får ni faktachecka själva. Lyssna här."
And lawfully we have to inform you that these are just opinions, our opinions. And anything you're interested in, you have to research yourself. because we're not responsible for the things we say, and sometimes we say some really dumb things, so do it. Just do it.
That's right.
Ja, men när jag berättade det här för dig, Jenny, det var liksom så konstigt, så du sa till mig, säger de verkligen det? Så vi fick spela upp klippet tillsammans och bara, jaha, de säger men, det här.
För det är väl en jättekonstig sak att säga att vi inte är ansvariga för det vi säger. Vem ska vara ansvarig för det då? De har väl ingen ansvarig utgivare? Det har jag svårt att tro.
Med tanke på om vi tittar på kvaliteten på de här YouTube-avsnitten och lite vad de pratar om och hur det är uppbyggt, så tror jag inte det finns någon ansvarig utgivare, utan det är nog de själva som står bakom det här. Men jag tänker, dels har de plockat ner det här introt där det var liksom
med bilder
på hela brittiska kungafamiljen. Mm. De har fortfarande kvar det här porträttet av drottning Elizabeth i sin så kallade studie. Men det här uttalandet då, att de avsäger sig ansvaret för det de själva säger, vilket i sig är väldigt konstigt.
Mm.
Kan det att göra någonting kanske med dels den här rättsprocessen som han redan är inblandad i? Och det känns ju som att de måste ha liksom fått en tillsägelse eller en varning på något
men
sätt.
Jag tänker också att någon jurist eller advokat har liksom gått in där och knackat i bordet och bara så här, det här kan ni bli stämda för.
Ja.
Så de har väl blivit jätteförsiktiga då, men det var ju så udda uttalande.
Men tänk dig själv så här, alltså om man skulle vad som helst, så bara, det är två personer, det är som att du och jag sitter här och pratar, så här,
vi
pratar om vad som helst, men vi ansvarar inte för det vi säger.
Ja, men okej, vi har en ansvarig utgivare.
Ja, exakt. Tur det.
Men det, jag bara reagerar på det, för att min första tanke var verkligen att här har någon gått in och liksom varnat dem.
Ja, men vi har ju sett,
de pratar mycket om kungafamiljen.
De pratar jättemycket om kungafamiljen, och emellanåt, även om då Thomas Markle inte har träffat eller haft kontakt med sin dotter på 2 år, så uttalar ju han sig på ett sätt som att de står varandra väldigt nära.
Ja.
Och de går ganska ofta över, eller hela tiden, gränser. I det här senaste avsnittet som jag lyssnade på igår, så pratar de om att det är ett hus i salu bredvid Megans mamma Doria.
Mm.
Och att då Carl Larsen hade då åkt förbi där. Det, han är väl där och snokar, antar jag, utanför hennes hem, för att se ifall att Harry och Megans barn är där. Och då var det visning på det här huset. Så att han klev in på den visningen bara för att få insyn till hennes hem.
Ja, men vad obehagligt. Att,
de går ju hela tiden över gränser och pratar som att utifrån deras synpunkt att det inte är några konstigheter.
Alltså det är ju inte olagligt för honom att gå på den husvisningen, men det blir så jäkla obehagligt när han sitter och säger att han gör det för att snoka på grannhuset där.
Ja. Och där var det också så tydligt, för att då började Carl Larsen då prata om att så här, jag hörde barn inne på granngården, så det måste vara Harry och Megans barn. Men där sätter till och med Megans pappa ner foten, för han känner väl själv att det är för att gå över gränsen. Så att han säger så här, ja, men det finns ju många andra barn i det här området.
Ja.
Så det behöver inte vara dem. Så att det känns som att de har, jag vet inte vad som har flugit i dem, för det känns som de hela tiden bara...
Men de pushar gränserna hela tiden. De hamnar i någon gråzon där de liksom vill avslöja saker eller säga provocerande saker, men då samtidigt nu är lite försiktiga för att någon troligtvis har varnat dem för konsekvenser.
Förmodligen har någonting hänt, och det är därför vi såg det här mycket udda uttalande. Det ska också bli spännande att se ifall de nu kommer så här inleda varje avsnitt med att säga,
det tror jag.
Här är vi är inte ansvariga för någonting, men nu ska vi berätta allt det här.
Jag tror att de kommer göra det inför varje avsnitt.
Vi håller utkik.
Det är Amerika vi pratar om.
Ja. Yeah.
Mm. Vi ska prata om prins William. Han fyller faktiskt 40 år den 21 juni. Och i samband med den här födelsedagen så kommer han för första gången någonsin att pryda ett mynt.
Ja.
Och myntet, alltså bilden på myntet är skapat från ett foto som togs av prinsen i samband med ett besök i Jordanien 2018. Alltså jag har läst massa kommentarer kring det här myntet. Mm. Det är många som kommenterar hans hår. Han är ju lite tunnhårig nu för tiden. Men på myntet så ser det ut som man har en riktig kalufs.
Okej, så det är många som har kommenterat det.
Ja.
Ja. Och det här myntet då ska hylla liksom prinsens, vad säger man då, en mognad och charm. Att han liksom blivit en senior medlem av kungafamiljen. En hängiven make och en kärleksfull far till 3. Och det här var Clary McLennan, chef för minnesmynten vid Royal Mint, som har sagt här.
Mm.
Det blir spännande.
Det är jättespännande.
Symboliserar också någonting liksom att den här nya generationen kungligheter blir äldre. De liksom tar mer plats.
Jag har aldrig förstått. Jag är ingen sån som köper samlargrejer. Jag har blivit lite inspirerad av dig nu. Men Sara, skulle du kunna tänka dig liksom att köpa ett minnesmynt?
Jag har redan.
Nej. Såklart har.
Nej, men, okay, ja. Nej men alltså jag är ingen så här myntsamlare i stort. Det är inte så att jag är så här intresserad av pengar och sedlar så här för att spara på.
Nej.
Men jag bodde ju i London en period och då gjorde jag, alltså jag var ju på alla ställen du kan tänka dig, och inte bara en gång utan flera gånger om.
Ja.
Och då har de ju ofta så här, om du är på Towern, ja, men då finns det speciellt så Towern mynt för det året. Och om du går någon annans, alltså de tar ju fram mycket sådana här grejer.
Ja.
Och de har ju alltid någonting att hänga upp.
Vad gör du med myntet?
Nej men de är hemma, alltså de ska bara finnas där.
Var ligger det?
Ja du.
Ligger det nerpackat någonstans? Eller det är till allmän beskådan?
Nej,
här...
jag har inte ramat in dem på väggen. Men någon gång om jag bor större kanske det blir. Nej men jag vet inte. De ligger i någon liten skål, alltså i en byrålåda, så det är inte så att man ser dem.
Nej.
Men jag bara tycker att det är kul.
Ja.
Så att, absolut, jag skulle kunna tänka mig det här myntet och bara ha det.
Ja, det första på den blivande kungen av Storbritannien. Alltså men... jag kan absolut tänka mig någon kopp eller någonting.
Ja, men så... där vet du att du har mig.
Det är ju lite härligt kanske. Ta morgonkoppen med te med drottningens ansikte på för att hon firar 70 år på tronen. Det kan jag absolut tänka mig. Eller någon så här bröllopsgrej. Men alltså, det tar emot. Jag är inte så här, jag är inte jättesugen på det.
Alltså, jag hör ju vad du säger. Jag förstår det precis. Alltså, en kopp eller en tallrik eller en sked, det fyller i alla fall en funktion. Men de här mynten, som sagt, de ligger i en byrålåda. Jag har inte sett dem så jag packade ner dem. Det är inte så att jag sitter och skådar dessa i detalj.
Nej.
Men jag gillar ändå känslan av att de finns.
Ja, det är känslan. Ja.
Jag kommer ju kunna öppna ett museum en dag.
Jag tror också det.
Ja.
Jag vet ju att du har fina tavlor hemma på väggarna som är med kungligt motiv.
Ja,
mm.
Jag är ju väldigt mycket för det här. Jag hänger mycket på Tradera för att kika på gamla kungliga tavlor och sånt där. Så att jag har några tavlor uppsatta, men jag har också väldigt många tavlor som inte får plats.
Nej.
På kungligheterna hemma.
Jag har inget sånt, men däremot så var jag inbjuden med min sambo till... jag tror det var när kungen fyllde 70 så hade de en fin utställning på Rikssalen på Kungliga slottet. Och då var det tjusiga människor som minglade runt med lite champagne och skålade. Och så var kungafamiljen där och Victoria Daniel var där och var Madeleine där kanske också. Jag minns inte. Men hur som helst, då sålde de fotografier. Alltså jättefina foton, förstorade såklart, inramade. Och då fick man köpa de här fotona i original tror jag det var, för summan 1973, alltså när kungen blev kung. Ja, men var det när han hade suttit 40 år på tronen?
Ja, men det kan det ju ha varit.
Ja, men det var det. För det var just där 1973, 1973 kronor fick man då betala. Och då vet jag att då fanns det ett foto på Bob Dylan och kungen. Och den köpte vi därför att min sambo då, han jobbar inom musikbranschen och jag jobbar då med kunglig bevakning. Så det var ju den perfekta bilden att köpa.
Den hänger uppe på väggen?
Ja, men den hänger i biblioteket.
I biblioteket. Ja. Men det var ju en väldigt bra tavla. Fast det är perfekt hemma hos er.
Ja. Men det är väl det enda kungliga attribut jag har. Liksom.
Ja, nej, jag är ju verkligen ett fan. Men jag skulle säga kanske när det kommer till porslinsfronten är jag ju mer intresserad av de här gamla grejerna. Rörstrands, den här svenska slottsserien har jag ju delar av. Bröllopsserien såklart, när Victoria Daniel
gifte sig.
Det är väldigt synd för det är väldigt dyrt när man investerar i sånt här porslin. Och Rörstrand slutade ju tillverka dem. Så jag hann inte samla på mig allt. Liksom.
Åh, men finns det på någon sån andrahandsmarknad eller?
Jag som sagt hänger ju på att Tradera. Jag har lyckats fått in några så här koppar och några djupa tallrikar. Men om någon som lyssnar har den här serien och vill bli av med den, så kontakta mig för jag är spekulant alltid.
Bra, bra. Men då måste vi också gå in på nationaldagen. Eller hur?
Inga mynt, men
inga mynt.
Det blir ett annat firande.
Med andra symboler.
Ja.
För äntligen blir det som vanligt. Efter pandemin, de här två åren, kämpiga två år, så är det dags för en härlig nationaldag då alla får samlas och alla får vara tillsammans igen.
Ja, kungaparet börjar ju dagen i Olofström i Blekinge och kronprinsessparet är det år som öppnar dörrarna då till öppet slott som man kallar det. Och prins Carl Philip är med vid högvaktsavlösningen. Och självklart blir det ju som de andra åren när det har firats normalt en kortege genom Stockholm till Skansen där då kungafamiljen samlas för det här traditionella firandet. Och sen avslutas ju dagen med en nationaldagsmottagning på Kungliga slottet och ett tapp då på Logården.
Mm. Äntligen.
Äntligen.
Äntligen får man samlas igen. Det är härligt.
Ja. Man uppskattar alla de här firanden nu.
Ja, men det gör man faktiskt. Och jag tänker också det med drottningens 70-årsjubileum nu i London. Det kommer bli en jäkla folkfest. Ja. Det kommer bli. Ja, men jag tror också att folk längtar lite efter att dels att fira och dels att göra det tillsammans med andra. Jag tycker coronapandemin känns så avlägsen nu. Det är inte länge sedan.
Nej, men jag tror att man nästan lite har så här förträngt det. Alltså som det var. Jag tror det är något sätt så här att bara komma över det. För att alla liksom har mått så dåligt i den här perioden. Och det har verkligen varit en katastrof på så många sätt. Folk har förlorat sina nära och kära. Och då liksom försöker man, jag tror alla bara försöker gå vidare nu. Och försöka leva sina liv som vanligt igen.
Mm.
Och nu får man då samlas.
Det får man. Det är härligt. Det är härligt. Något annat som är härligt är också att vi får in massa lyssnarfrågor. Om ni vill ställa frågor till oss så mejla till kungligt@aftonbladet.se.
Ja, vi har fått en lyssnarfråga ifrån Elin Hansson som skriver så här. Vi lever i tuffa tider just nu med ett krig som satt hela Europa i skräck och tvingat hundratusentals människor på flykt. I samband med att Sverige skickade in sin NATO-ansökan så fick kungen frågan från TV4 om kungen tyckte att det var ett väntat beslut. Och då svarade kungen så här.
Ja, det har ju pågått under lång tid, de här diskussionerna, och det har lett fram till ett övervägande efter den situation som tyvärr har uppkommit i vår nära kringvärld, så att det blir svårt läge.
Och då är Elins fråga så här, har kungen lov att uttala sig i den här frågan? Han har ingen politisk makt och får inte uttala sig politiskt. Har han gjort det genom att säga detta? Är hennes fråga.
Nu har jag ju läst och lyssnat väldigt, väldigt noga. Jag upprepar då vad han sa. Han sa så här, det har pågått under lång tid den här diskussionen och det har lett fram till ett övervägande. Den situationen som tyvärr har uppkommit i vår nära kringvärld, så det är ett besvärligt läge. Och jag skulle vilja säga så här, efter Torekovskompromissen, när de fyra största riksdagspartierna var överens om att ta bort kungens politiska makt, så var ju det här med att uttala sig politiskt en del av det. Han får alltså inte göra det. Sen finns det alltid gråzoner. Men sitter man och analyserar den här meningen och de här orden, jag kan inte se att han gör något slags övervägande åt ena eller andra hållet. Han konstaterar att det är något som har pågått under lång tid. Han konstaterar att diskussionen lett fram till ett övervägande. Och han konstaterar att den här situationen gör att vi är i ett besvärligt läge. Så nej, jag skulle inte vilja påstå att han gör ett politiskt uttalande.
Han tar ju absolut ingen ställning i så här, om man då är för eller emot ett NATO-medlemskap.
Nej.
Utan det han gör är att bekräfta vårt läge som alla är medvetna om.
Ja.
Och så det ser ut idag. Det är inte så att han delar med sig några personliga åsikter
nej.
I beslutet som fattas. Så jag skulle säga att nej, det här är inget politiskt uttalande och ja, han får säga som han sa.
För det är ju, jag förstår att folk reagerar, jag förstår liksom att Elin också ställer den här frågan, för att det är väldigt känsligt just där det som har med kungligheter och politik att göra, och kanske också för att vissa ämnen som kungligheterna engagerar sig i nu, som miljön och sådär, kanske också kändes mycket mer politiska för några år sedan, men som inte är det nu. Alltså, och den här gråzonen, den kan ju liksom förflytta sig åt ena eller andra hållet med samhällsläget och det politiska läget, men kungen är extremt medveten. Han har gjort en del övertramp innan. Det var ju när han kommenterade säljakten i Norge till exempel. Då blev det ett jäkla ramaskri. Om man menar att det handlade, det var politiskt. Men, och vissa saker ska han då inte lägga sig i. Men nej, jag påstår att det här uttalandet inte är politiskt.
Och det var ju samma sak egentligen då under coronapandemin. De gångerna som kungen och drottningen talade om eller kommenterade pandemin. Var det i samband med året med kungafamiljen som kungen sa att han tyckte att Sverige hade misslyckats. Och det var också så här lite, är det här politiskt? Kan man vända det till politiskt? Eller är det bara, jag menar, där syftar han på, eller till, att personer har dött. Alltså varenda liv som har försvunnit i den här pandemin är ju ett misslyckande, såklart.
Ja,
men det blev samma frågeställning där.
Ja, hade han sagt att det var ett misslyckande av politikerna, ja, men det ska han definitivt inte ha en åsikt om.
Nej.
Så, ja.
Men de här frågorna kommer lite titt som tätt. Och, som du säger,
och det är bra att ställa dem.
Det är jättebra att ställa dem. Bra fråga ifrån Elin.
Sen har vi fått en fråga ifrån Saga. Hon skriver så här. Hej, kommer kronprinsessan att fira sin födelsedag som vanligt i år med folksamling på Solidens slott?
Ja, I år är äntligen firandet tillbaka och det startar traditionsenligt då under eftermiddagen med att kungaparet och kronprinsessparet, familjen, hela familjen, kommer ut då från Solidens slott. Och nytt för i år faktiskt är att kronprinsessan och hennes familj kommer att åka kortege igenom Borgholm och att den kommer starta då framför Solidens slott. Mm. Så man kommer liksom köra en längre kortege och det kommer liksom kunna bli lite av en folkfest kring kortegen mer än tidigare.
Roligt. Jag tror man gör det därför att den här konserten på kvällen numera är då i den gamla slottsruinen, inte på idrottsplatsen, och det gör att det är inte lika många får plats. Det blir lite mer besvärligt och det blir mindre format. Så det här kanske också är en kompensation för att alla inte kan samlas där längre.
Ja, och jag läste också att man kommer att sända konserten på storbildsskärm i Borgholms centrum.
Bra.
Så att då kommer det säkert bli liksom någon folksamling kring det, så att fler kan.
Det är inte samma sak, men bra.
Inte samma sak, men bra. Så att kul, ja. Även det firandet är tillbaka efter 2 års uppehåll.
Ja, hörni, tack snälla för att ni har lyssnat. Jag kan utlova nästa vecka att vi kommer prata väldigt mycket om drottning Elisabeth, hennes 70-åriga tronjubileum och alla festligheter runt där omkring.
Räkna med mycket kunglig rapportering nästa vecka och tills dess får ni ta hand om er. Ha det så bra!
Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.